Ni får presentera er själva. Vill du börja, Kajsa?
Kajsa Dovstad, läkare och välfärdsansvarig på Timbro just nu. Och Timbro är en, jag vet inte om man ska säga det.
Det får du säga.
En tankesmedja. Marknadsliberal utgångspunkt, men vi sysslar även med frågor som inte är direkt kopplade till marknadsliberalism, så som dödshjälp.
Elisabeth Sandlund, alltså jag är journalist, har jag varit i mer än 50 år, jobbat i många år på Svenska Dagbladet, men sen 2000 så finns jag i den kristna sfären och jobbar nu som ledarskribent på den kristna dagstidningen Dagen. Och skriver bland annat om medicinetiska frågor, och dödshjälp är ju en sån.
Och jag är Barbro Westerholm. Jag är läkare med bakgrund i forskning, som tjänsteman i Socialstyrelsen och Läkemedelskontrollen. Riksdagsledamot i två omgångar för Liberalerna, mest i socialutskottet. Och sedan har jag också varit förbundsordförande för SPF Seniorerna. Listan kan göras längre, men det gör jag inte här.
Mm. Och som sagt, jag är jättetacksam att ni tre har tagit er tid att vara här. Jag vet att ni har ett upptaget och intensivt schema, alla tre. Och jag måste erkänna, jag har känt mig ganska nervös inför det här samtalet. Dels för att det är ett samtal som väcker väldigt mycket känslor. Men också för att jag själv känner mig väldigt personligen investerad i det här. Och det är ett tufft område att närma sig. Som, inte bara som samtalsaktivist, men som människa. Och för att kunna närma sig argumenten och perspektiven, så jag tror att jag behöver nog förstå, och med er hjälp kanske reda ut, är det svårare att prata dödshjälp i Sverige, och varför då i så fall?
Jag vet inte, jag har inte pratat dödshjälp i något annat land, så jag kan inte riktigt svara på den frågan. Men jag tycker väl inte att det är särskilt svårt när man väl pratar om det. Sen är det nog många som aktivt väljer bort att inte prata om det. Mm. Men när man väl börjar så är det ofta en fråga som engagerar människor, och som människor har olika tankar och perspektiv kring. Och jag tror att de flesta förstår att det är en svår fråga med många ingångsvärden.
Jag tror inte heller att det är svårare. Jag tror att i de länder där man har infört olika former av dödshjälp, oavsett om det har skett för flera decennier sedan eller nu ganska nyligen, så har det varit en debatt runt omkring detta. Så jag tänker att det här är en av de frågor som är svåra att tala om, därför att ofta handlar det om att lära möter liv. Det är en sak att ha en teoretisk utgångspunkt om dödshjälp eller något annat. Det är en annan sak att vara direkt berörd av den. Och sådana frågor blir alltid knepiga att diskutera i den offentliga debatten. Mm. Så att det kan vara ett skäl till att man inte, alltså det kommer väldigt ofta upp, ja, för jag tänker på min gamla moster som, och så vidare. Alltså att man har, även om man inte själv står i begrepp att, eller i en valsituation eller så har man personliga erfarenheter som man bär med sig. Och då är det alltid svårt att diskutera från, om man säger, mer teoretiska utgångspunkter. Så att det kan vara ett skäl till att det är svårt att tala om.
Jag tror att vi i Sverige går igenom samma process som man har gjort i många andra länder. Det är bara en fråga om när den har börjat och vem som har startat den. I Sverige började den faktiskt i början av 1960-talet, då läkaren Clarence Crawford aktualiserade den. Och sen har den kommit och gått, och det här är ju ingenting som man springer bena av sig att diskutera i politiken, eftersom den inrymmer så svår etisk fråga. Och man vinner liksom inte val på att föra fram dödshjälp i valrörelsen.
Nej.
Utan det fordrar en helt annan process och debatt. Och där har väl då Beneluxländerna kommit före oss och USA och vissa stater och så vidare. Och sen kommer diskussionen i vårt land upp med anledning av olika fall som inträffar och där som har fått dödshjälp eller är aktuella för dödshjälp, och så tonar det ner sig igen. Men det som jag upplever, det är väl att debatten har blivit mycket mer sansad nu. Okay. Vilket jag välkomnar. Mm. Därför att i svåra etiska frågor så måste man få tid att reflektera, begrunda och vad tycker egentligen jag på basen av erfarenheter. Så att jag tror att det är samma process här som det har varit i de flesta andra länder.
Jag tittade ju på det här mötet på SVT med dig, Elisabeth, och din namne Elisabeth, som nu inte längre finns bland oss. Och jag tyckte det var så otroligt häftigt hur ni kunde balansera både argument och känslor på ett så respektfullt sätt. Nu vet jag att det där var ju bara 15 minuter.
Själv, alltså jag tror att jag investerade minst en arbetsdag på dessa inspelningar som gjordes i omgångar och så vidare. Och sen möttes vi ju då digitalt. Jag menar, hon satt i Frankrike och jag satt i Stockholm. Så vi har ju aldrig varit fysiskt, på grund av pandemin då, så gick det inte att genomföra som de hade tänkt sig att de skulle komma till Sverige.
Mm.
Men jag tycker också att det, jag tänkte att vad blir det av detta? Ja. Jag har pratat många timmar om det här. Och även med henne, vårt samtal var ju också långt.
Mm.
Hur ska de få ihop det här till 15 minuter? Men jag tyckte väl också, sen var det en del saker som inte kom med naturligtvis, så är det ju. Men det formatet också, där man så att säga växelvis kommer med påståenden som den som då tycker annorlunda, och där det verkligen tanken är att man ska tycka väldigt olika. Det hela poängen är ju att man står i två olika ståndpunkter och egentligen inte är så nyanserad.
Mm.
Men att det ändå går att genomföra. Nej, men det blev nog ganska bra. Jag fick mycket, mycket positiva reaktioner efteråt i alla fall.
Jo, men där är det också väldigt tydligt att det inte bara handlar om att ni tycker olika, ni känner olika. Det var en balans mellan argument och känslor, men kanske också övertygelser.
Mm.
Djupt rotade övertygelser, världsbild, som vad som är viktigt för en, värderingar. Så det här är ju inte bara ett ämne som går att... Det går inte bara att ha en debatt om det här, utan det finns ju någonting mer i det här samtalet som behöver komma fram, förutom själva argumenten. Men för tydlighetens skull, ska vi bena ut lite det här med vad vi menar när vi säger dödshjälp? För det kanske inte alla som vet, om vi ska ta på oss folkbildarkepsen lite. Dödshjälp betyder ju inte bara en sak, eller hur?
Nej, det kan betyda många saker. Ibland så gör man ju skillnad på passiv och aktiv dödshjälp. Nu vet jag att Statens medicinska etiska råd inte riktigt gillar den uppdelningen. Men många pratar ändå i den uppdelningen. Och passiv dödshjälp är att man avslutar en behandling. Eller att man inte går vidare utan att man lindrar smärta och låter döden komma. Och det är ju en form av dödshjälp som är tillåten i Sverige idag. Och när man pratar om aktiv dödshjälp, då är det att någon, antingen patienten själv eller vårdpersonal, gör en aktiv insats för att döden ska inträffa. Och då finns det två principiellt olika former av den typen av dödshjälp. Och det ena är eutanasi. Då det är vårdpersonalen som gör den aktiva insatsen, oftast genom en dödlig injektion. Och sen finns det ett assisterat döende där patienten själv gör ett sista samtycke, kan man säga, genom att själv då ta ett dödligt läkemedel, oftast genom att svälja en dödande beredning. Men det kan ibland vara att man har kopplat ett dropp med ett dödligt läkemedel och att patienten då själv trycker på en knapp och får droppet att gå in.
Mm. Jag vet att du, Elisabeth, du är inte ett jättestort fan av begreppet passiv dödshjälp.
Jag tycker jag håller inte med Smer om allt, men i det här fallet så är jag definitivt på Smers linje att det blir en förvirring i diskussionen, alltså det blir en gråzonen mot vad som är palliativ vård, som ju handlar om vård i livets slutskede, och det kan ju pågå i många, många år. Det är ju inte någonting som man sätter in liksom sista veckan, utan det kan man ju ha under väldigt lång tid. Och den gråzonen blir svår att upprätthålla om man också talar om passiv dödshjälp. Men däremot är det ju väldigt viktigt då med det självbestämmande som finns lagfäst i Sverige. Att patienten själv kan säga ja tack eller nej tack till en livsuppehållande behandling. Man kan men även om läkarna säger att det här, du kommer att kunna leva länge med den här behandlingen, så har man som patient faktiskt rätt att säga att nej, men jag vill inte det. Och då ska man naturligtvis få alla chanser att få reda på vad innebär ett sånt beslut. Och det är också en viktig gränslinje att upprätthålla. Och ett av mina argument emot dödshjälp då, att det finns redan goda möjligheter i detta självbestämmande.
Så. Och jag måste säga, jag håller helt med om det. Jag tycker egentligen inte man ska prata om passiv dödshjälp som dödshjälp. Men jag såg på Wikipedia i morse faktiskt att de använde det begreppet, att de har någon världskarta var dödshjälp är tillåtet. Och då var Sverige färgat som att dödshjälp är tillåtet, eftersom att vi tillåter passiv dödshjälp. Så att jag tycker ändå det är viktigt att man tar upp det begreppet och diskuterar det när man för ett sånt här samtal om dödshjälp. Men jag håller helt med, det är inte enligt min åsikt dödshjälp i den bemärkelsen att man påskyndar döden på ett medicinskt sätt.
Nej, jag har ju suttit i Statens medicinsk-etiska råd, som förkortas till SMER, vid då de två senaste tillfällena när dödshjälp har varit uppe och man har gjort en gedigen utredning kring det hela. Och vi hade ju en diskussion kring, skulle man använda ordet livsslut eller dödshjälp? Och eftersom dödshjälp, det är på något sätt ärligare att använda det ordet. Och där måste jag säga att du, Elisabeth, påverkade oss med dina argument.
Wow.
Vi tycker olika, men just det här att kunna lyssna på varann och kanske ändra då, inte minst hur vi använder orden. För det här med passiv dödshjälp, ja, det används ju ordet istället terminal sedering i det medicinska språket, och ingår ju i den palliativa vården. Och det innebär ju att man lindrar döendet helt enkelt. Mm. Och då är det ju med sederande läkemedel, och det har känts då som rakare, bättre uttryck, för det handlar ju om att lindra. Det här med passiv dödshjälp, det leder fel utifrån vad man gör inom läkeriet för att hjälpa de här patienterna. Och det här, hur vi väljer ord, är ju viktigt i alla sammanhang. Hur associerar människor till olika ord? Och då blir det dödshjälp mycket mer entydigt.
Mm.
Det här handlar ju inte heller om självmord, utan det här handlar om människor som lider svårt av en sjukdom som kommer att leda till döden. Mm. Och då blir det en viss förkortning av livet. Men när det gäller självmord så är ju det en helt annan sak. Mm. Det här är människor som har lång tid framför sig att leva, men som känner att de inte vill leva just här och nu. Så det är två olika ting, och de får inte blandas ihop. Just. Och därför är det här med dödshjälp ett entydigt begrepp, som jag ser det.
Mm. Man har ju till och med ibland sagt assisterat självmord, för att på något vis också runda av kanterna runt den formen av dödshjälp som då innebär att man själv tar sitt piller eller vad det nu är man. Och det är ju dessutom så att numera så använder ju palliativläkarna begreppet palliativ sedering och inte terminal sedering, för att markera att det är inte frågan om att, så att säga, nu söver vi ner dig och så dör du, utan det kan mycket väl handla om att man är nedsövd under en period och sen provväcks man. Och det berättar en vän till mig som är palliativläkare att det är inte alls ovanligt att man säger åh vad skönt, nu har jag ju fått vila. Mm. Nu vill jag leva ett tag till, ta hit min anhöriga, jag vill träffa min man eller fru igen. Så att det är också en nyans att det faktiskt, man söder inte för att göra en operation eller för att göra en behandling utan för att kroppen ska få vila. Mm. Och det kan påskynda, nu tittar jag ju med två läkare här så jag känner mig, men tyvärr har livet gett mig en del erfarenheter också på det här området. Nej, men alltså man vet ju att det kan påskynda döden. Mm. Så är det ju. Men det är inte i syfte att påskynda döden. Men det kan leda till det och det är en viktig skillnad i rent juridiskt. Är det ju en viktig skillnad.
Och en annan nyans på det som jag kommer att tänka på nu, det är ju att det verkar som att det för vissa räcker att de får det här alternativet eller att de får den här möjligheten och att de sen inte ens nyttjar den. Och att det i sig kan vara någon slags psykologisk befrielse eller avslappning från smärta och stress, existentiell press av situationen de befinner sig i. Att bara de vet det faktum att jag har en dörr här som jag kan välja men som de kanske inte ens väljer kan vara men förmildrande.
Där det också finns en risk att man väljer den dörren lite för tidigt. Det är alltså, om man tänker på det, jag antar att vi kommer in på de olika varianterna och Oregon kommer säkert att nämnas. Oregon-modellen är ju det som nu då förespråkas av de som vill att vi ska införa dödshjälp.
Ja, och för de som inte vet vad Oregon-modellen är.
Oregon-modellen innebär ju då, om man ska vara kortfattad, att en patient som bedöms ha max 6 månader att leva, och där kommer problem nummer 1, men det kan vi komma tillbaka till, kan få ett dödande läkemedel utskrivet som man själv förvarar hemma hos sig, och när det väl är gjort, och det är väldigt mycket, alltså det är två läkare och läkaren ska känna väl och alltihopa, men när det är gjort så råder man helt själv över, om man nu ska vara konkret, burken med pillren i, och de kan man då bestämma den dagen teoretiskt naturligtvis då helt själv att nu är det dags. Och här uppkommer ju problem, och det exemplet jag tänker på är då en bekant till mig vars man fick besked för flera år sedan att 6 månader max. Och det har fortfarande, han lever fortfarande. Och min bekant säger då att hade Oregon-modellen funnits i Sverige, då hade han varit död för länge sedan. För han vaknar en morgon och säger, nu orkar jag inte mer. Jag har så ont, jag vill inte leva längre. Och då blir ju svaret nu, eftersom Oregon-modellen inte finns i Sverige. Men vi ringer palliativteamet, vi ringer ASIH eller vad det heter just där. Så kommer de hem och så skruvar de lite på smärtlindringen och ändrar någonting. Och sen nästa morgon så vaknar han och säger, åh det är underbart att få leva i alla fall. Det är också ett argument. Ett annat problem med Oregon-modellen är att man vet ju inte den dagen de här eventuellt används då. Var det verkligen patienten själv? Eller var det en anhörig som sa, du, är det inte dags nu? Nu verkar du ha det jobbigt här. Och av vilka skäl är det? Så att kontrollen, man tappar ju kontrollen när man väl har skrivit ut de här pillren. Men nu är jag inne och argumenterar. Jag skulle ju bara berätta vad den innebar.
Ja. Ja, och när man kommer in på det så är det ju väldigt viktigt att hämta erfarenheterna från de länder som har infört dödshjälp på lite olika sätt. Och det här med 6 månader, det tror jag vi alla reagerar emot. För att det här handlar om individer och man måste göra en individbedömning. Och eftersom vi är inne på Oregon här, så jag räknar ut hur många fall kan det bli i Sverige om vi går utifrån de amerikanska siffrorna. Det är kanske 400 av de drygt 90 000 som avlider om året i Sverige, och av de 400 så är det ju alls icke alla som tar läkemedlet. Det är ju den amerikanska erfarenheten. Men bara för att de är få så ska man ju inte neka möjligheten för de som verkligen känner att de behöver. Men det måste genomföras på ett säkert sätt så att de här riskerna som Elisabeth tar upp, man kan se till att de inte inträffar.
Mm. Och statistik från Oregon visar ju att Av de då som inte tar läkemedlet, vilket ändå är ganska många, så är det ungefär 10-15% som lever längre än de 6 månader som läkaren har sagt då, att man har kvar. Och det bedöms som att det finns en måttlig osäkerhet, men det är väldigt få som lever flera år längre. Och då kan man ju också diskutera att ja, den här, om det nu finns en måttlig osäkerhet och att människor då kanske lever 9 månader istället för 6 månader. Det kanske är en felmarginal som man kan tolerera. Men det är klart att den osäkerheten finns, och det måste man vara ärlig med.
Ja, att det finns risker och osäkerhet, det tror jag vi alla är överens om. Och att det är svårt att vara tvärsäker eller ge några som helst garantier. Men för sakens skull, ska vi berätta om de andra länderna också, så att vi, för vi har ju Oregon-modellen och så har vi ju Benelux-länderna, och så har vi även för Schweiz har väl lite annorlunda inställning också, och Washington har väl inte samma som Oregon, som jag har förstått det.
Alltså, de andra delstaterna i USA som har infört dödshjälp har de flesta infört dem med Oregon som förebild. Sen finns det en del modifikationer i de olika delstaterna, och jag vet faktiskt inte exakt vilka modifikationer som gäller exakt för vilka delstater. Men den modellen då som är tydligast i kontrast mot Oregon-modellen är ju Beneluxländernas modell. Och medan man i Oregon då har ett tydligt krav på att det ska vara en sjukdom som kommer att leda till döden inom 6 månader. Och även om man inte alltid kan uppskatta de 6 månaderna exakt, så finns det ändå tydligt liksom intention att man ska lida av en dödlig sjukdom. Så finns det i Beneluxländerna inget sånt kriterium, utan där baserar man, där har man kriteriet att man ska lida av en sjukdom eller tillstånd som orsakar outhärdligt lidande.
Just det.
Och det kan ju vara ett sjukdom eller ett tillstånd som kan pågå i många, 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 många år, men som personen här och nu upplever är ett outhärdligt lidande.
Och det kan till exempel vara tung depression.
Ja, det kan det. Och det har ju funnits fall där som många vänder sig mot, när unga personer har fått dödshjälp för att de har lidit av psykisk ohälsa till exempel. Men de flesta som förespråkar dödshjälp i Sverige, inklusive jag och Barbro, är ju mer för Oregon-modellen. Sen kanske man inte behöver kopiera Oregon exakt. Det finns fördelar och nackdelar med den modellen också. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att skilja på dödshjälp där själva tanken är att man ska välja hur man ska dö och inte att man ska dö. Medan i Nederländerna så finns det möjlighet att välja att avsluta livet väldigt, väldigt mycket i förtid. Medan Oregon-modellen som jag ser det är mer en väldigt sjuk person får välja hur man ska dö. Döden kommer komma, men hur vill jag dö?
Nej, och det här innebär ju att psykisk ohälsa i Oregon är ju inte inkluderat. Så, medan vi ser i Benelux-länderna hur den risken finns. Och där kan det ju bli felbedömningar, helt klart.
Till och med så i Oregon är den kontraindikation. Ja, att då bedömer läkaren att du är deprimerad, då får du inte de här pillerna utskrivna. Så att då ska depressionen behandlas först. Just så att man åtminstone inte av det skälet tar sitt liv. Sen kan man säga också att det finns ju också kombinationer. Kanada införde ju då för inte alls så många år sedan, började med Oregon-modellen, men mycket snart så kompletterade man den även med eutanasi. Alltså att även att läkaren kan begå den aktiva handlingen, så att säga. Och där har ju det som vi då, som emot dödshjälp, gärna talar om, det sluttande planet varit väldigt brant neråt. Så att man väldigt snabbt har ökat indikationerna och så. Och det är en viss, ja, jag kan gärna komma tillbaka till det.
För men vad betyder det här, det slutande planet? Får gärna definiera vad det
slutande planet innebär att man, nu är jag, förlåt nu då, att jag låter lite raljant, men det är jag inte. Nej, men man börjar med att tala om de här fallen som vi alla kan känna så oerhört starkt för. ALS till exempel, det är ett sånt exempel. Det är väldigt få, vi måste hjälpa de här människorna, det finns ingen annan hjälp att få. Nu frågar man en palliativläkare så säger ju den att nu för tiden är det nästan ingenting, inga smärtor vi inte kan lindra. Och vi borde bli ännu bättre på att lindra den existentiella ångesten som ofta är den stora. Där kan vi bli ännu bättre, men vi kan redan göra väldigt mycket. Men det är den bilden. Men man börjar i den gruppen och sen så vidgas kriterierna. Och det är ju det som har hänt i Kanada och i Benelux-länderna. För där var det också mycket strängare från början. Och sen blev det så. Och nu där är det ju också ett annat exempel där. Inte bara att det är unga människor. Det är ju också att man kan i förväg skriva så att säga testamentet. Att om jag blir dement, då vill jag inte leva längre. Då det gör man när man är fullt klar i knoppen. Och så blir man dement. Och då ska man ju få dö. Och det var ett sånt fall bara för något år sedan. En kvinna som hade skrivit så. Och så säger de anhöriga att nu är det dags. Hon är jättedement, hon vill dö. Och så kommer doktorn med sprutan och den här kvinnan gör våldsamt motstånd. Hon vill inte. Och det kan ju vara att hon var rädd för sticket eller att hon inte förstod vad som hände. Eller att hon hade ångrat sig.
Just det.
För det går inte att fråga henne längre. Så att de fick hålla fast henne för att kunna döda henne, om man nu säger så. Och det blev godkänt i en holländsk domstol. Det var okej, för hon hade ju ändå skrivit det. Det här är exempel, menar jag, på det slutande planet. Och jag är orolig för i Sverige, där vi har en sånt stark rättvisetänk. Men är det verkligen rättvist att bara de som själva kan ta det här medlet och svälja det ska få den här möjligheten? Ska inte den här totalförlamade personen som måste på läkarhjälp, ska han eller hon inte få? Och så vidare. Och så kommer vi inne på att ja, men vi behöver komplettera det här.
Men då, det här är ju viktigt, man ska vara beslutskompetent. Och i då 2008 förde SMER, Statens medicinsk-etiska råd, fram då möjligheten till livstestamente. Det hade utretts tidigare men fallit, och vi trodde att vi var på väg till en sån möjlighet för ett par år sedan, men det föll också för just det här, hur kan du bedöma självbestämmandet under livets gång när förutsättningar förändras och så vidare, så vi har fortfarande inte den möjligheten. Men när det kommer till det här beslutet som den enskilde ska ta, ja, men vi tvångsbehandlade, kan man säga, människor med respiratorbehandling under många år. Men sen så inträffade ett fall, en man som hade legat länge i respirator och inte kunnat röra sig överhuvudtaget. Och han ville då få slut på behandlingen. Han åkte till Schweiz, men det blev en diskussion kring det hela. Alltså, du har rätt att säga nej till cancerläkemedel om du inte vill behandla cancern. Ska du då inte kunna säga nej till annan livsuppehållande behandling? Och det ledde ju till att detta med respiratorbehandling har du rätt att säga nej till, och då ska vården ställa upp och göra det här avslutet då mänskligt, så att säga, så att du ska sova och inte känna andnöden som sker när du stänger av respiratorn. Och där finns då svenska fall som har fått avsluta sitt liv. Men då är det ju, det bygger ju på självbestämmandet. Jag vill inte ligga längre totalförlamad och inte kunna göra någonting. Jag vill inte ha respiratorbehandlingen. Men det var långa diskussioner innan vi landade där. Och då är ju läkare skyldiga att ge hjälpen. Sen har det väl varit lite olika hur läkare har ställt upp i alla de här fallen.
Jag vill bara snabbt återgå också till det här med det slutande planet. För som jag förstår det så har det inte varit fallet i till exempel Washington och Oregon på samma sätt.
Där har man ju inte tagit steget över.
Nej.
Däremot så finns det ju då saker som man ändå kan ifrågasätta. Det är ju också så att sjukdomen ska leda till döden inom 6 månader. Och det är ju överens om att det kan ingen doktor i världen alltid säga. Det kan ta 2 dagar och det kan ta 2 år. Mm. Eller, ja. Men det är ju också så att man i Oregon kan försätta sig i ett sånt tillstånd. Mm. Alltså en diabetiker som är beroende av insulin kan komma till doktorn och säga jag vill ha dödshjälp. Nej, men du är ju inte döende. Jo, det kommer att bli det för jag slutar med insulinet imorgon. Och då kommer jag dö inom 6 månader, skriver ut piller. Det är ju också ett sätt att, så att säga, kortsluta den här tanken. Det var inte det som var tanken. Så att det finns olika varianter, men det stämmer. I Oregon har man inte tagit det steget. I Kanada gick det jättefort över till. Och där finns ju ett fall som jag då, som själv är 70 plus, nu var väl den här kvinnan några år äldre än vad jag är ändå. Hon hade svår artrit och det är ju inte roligt, det gör ont och så. Så att hon begärde dödshjälp av sin läkare därför att hon ville inte leva längre med smärtan. Och han sa att men det här är ingen dödlig sjukdom, vi försöker hjälpa dig med smärtorna istället. Hon gick till domstol och hon fick rätt med argumentet att ja, men hon är ju ändå, om hon nu var 76 då, hon ska ju ändå dö snart. Alltså det är den typen av... Där man tar sig före att på något vis bestämma. Och det jag är mest orolig för, och här kan jag faktiskt bli lite personlig. Det jag är mest orolig för, det är att vi i någon slags missriktad välvilja tar oss före. Som läkare eller som anhöriga eller som vårdpersonal eller ja, som samhälle. Att bedöma andra människors livskvalitet. Mm. Jag skulle inte vilja leva det i livet, då ska den här personen heller inte vilja göra det. Och, jag har ju inte varit personligen i närheten av dödshjälpsfrågan. Båda mina föräldrar levde tills de var gamla och fick dö lugnt och stilla. När det var utsiktslöst att fortsätta behandla så slapp de behandling, och det var både jag och min bror rörande ense om. Det var liksom inga problem. Men jag har en dotter som är i högsta grad i aktiv ålder. Men hon råkar också ha en intellektuell funktionsnedsättning. Det vi förut kallade utvecklingsstörning. Hon blev jättesvårt sjuk för 8 år sedan när hon var 30 och fick leukemi. Och det här kom som en blixt från klar himmel och allt detta. Tack och lov, för i och med att jag upptäckte så snabbt så är hon frisk. Mm. Men i alla fall, vi hamnade då ganska snart hos experterna, hos hematologen, och det kommer in en läkare. Tittar på min dotter, säger till henne, lägg dig på sängen så jag får klämma dig på magen. Och min dotter, som sagt var, inte alltid reagerar som en vuxen, säger nej. Och jag vet ju hur hon funkar, jag vet ju att det kommer gå utmärkt, men det kanske får gå några minuter. Mm. Så jag säger till läkaren, men vi kanske kan prata lite först. Hopp, säger doktorn, då får vi se vad det här är. Ja, de var ju ganska säkra på där vi var på Sankt Göran då, där vi hade varit, att hon hade drabbats av leukemi. Här ställer vi våra egna diagnoser, fick jag höra. Och det lät ju bra då. Jag tänkte, det finns ett hopp, det kan vara något annat. Ja, men om det nu är leukemi, säger doktorn, ska vi behandla då? Och jag säger, nu förstår inte jag, säger jag. För att, hur menar du? Ja, säger doktorn, redan imorgon måste vi ta ett benmärgsprov. Och det är inte roligt. Och jag ser ju hur min stackars dotter som förstår det mesta rycker till. Vad är det här för obehagligt? Ja, och sen är det en behandling som är fruktansvärt svår. Och det kommer hända det och det. Svåra infektioner, hon kommer tappa allt hår. Allt det här hände ju. Hon var, ja, så hon hade, det var inte fel i sak. Så du tycker att vi ska behandla. Och jag är ju fullkomligt överrumplad. Så jag säger att men jag förstår inte riktigt, säger jag, om vi inte tar provet. Då får ni ju inte ens reda på vad hon lider av. Och om det är leukemi och hon inte får behandling, så tänker jag, jag kan inte säga, då kommer hon att dö. För min dotter är ju med i rummet. Så jag säger att då finns det väl bara en utgång. Och så hoppas jag att min dotter då tänker på dörren och inte på något annat. Ja, säger läkaren. Så är det, men det kan ju vara bättre i sådana här fall. Och för mig är detta, ja, nu gick det ju bra. Alltså jag vet ju, hade jag varit en invandrarkvinna med dålig svenska eller stor respekt för vita rockar, då hade min dotter varit död. Hon lever, hon mår jättebra, det gick toppen, vi fick en fantastisk behandling. Men bara tanken att innan att ha brytpunktssamtal, säger jag nu till läkarna här, innan diagnosen ens är ställd, är ju fullkomligt.
Jo, men det här är ju dåligt läkeri.
Ja, det kan vi vara överens om.
Och att inte ta upp frågan om dödshjälp mer så som jag vill se det, med en statlig utredning och så vidare, och hindra människor som verkligen behöver det. Därför att vi har dålig läkarkompetens när det gäller att informera. Så det är två olika saker. Alltså det här läkarbeteendet, det måste vi ju komma åt. Att så här gör man inte när man möter en människa med funktionsvariation.
Mm. Nedsättning.
Utan förebygga att så sker. Mm. Och jag tycker det är bra att sådana exempel kommer upp som du berättar om. För det är ju det som vi måste ta tag i. För din dotter, hon minns ju den här situationen säkert.
Fast för henne, alltså det var ju för mig det blev så omskakande. Jag tror inte att, och det var faktiskt så att hon fick så fantastiskt bra vård. En annan läkare som var ansvarig, som gick många, många mil för hennes skull extra. För henne blev den här perioden i livet faktiskt något som fick henne att växa som människa. Mm. Så att det slutade väl. Mm. Men min poäng är att det här, jag tror inte att den här läkaren ville illa. Jag tror att det här var... jag vill heller inte tro att det handlar om att den här behandlingen kommer att kosta ett par miljoner. Och den här personen som jag har framför mig är en inte icke-produktiv kraft i samhället. Jag vill inte tro det. Jag vill tro att detta var i bästa välvilja. Mm. Det här blir jättejobbigt för oss i vården, för patienten, för de anhöriga. Det kanske inte är värt det. Och det är just det som skrämmer mig. Och det är därför jag berättar det här. För jag menar, det här var ju inte dödshjälp. Det var inte i närheten av. Men när det här är inte det enda exemplet, när man tar sig före att bedöma andra människors livskvalitet, för det var ju det handlade om. Jag skulle inte, och det var också vad jag sa till den här läkaren, hennes liv är bra, hon har ett bra liv, det är inte ditt och mitt liv, men hon har samma rätt att fortsätta att leva som vad du och jag har.
Men jag tänker, om vi fortsätter prata om just det här med livskvalitet, så tänker jag att det går ju även att titta på från andra hållet. Just det här att inte bedöma andra människors livskvalitet eller vad livskvalitet betyder för andra människor. För om vi tar det från det andra perspektivet, så kan det ju vara så att vissa personer känner sig klara. Och att ha levt ett liv väl är viktigare än att leva ett liv länge. Och där blir det också en fråga om livskvalitet. Att jag kan säga tack, jag är klar nu, och nu vill jag säga tack för mig. Och det vill jag välja. Och att få välja det avslutet utifrån vad jag känner är ett värdigt liv, det är livskvalitet för mig. Sen vet jag också att det finns en annan lager av komplexitet i det. För att mina anhöriga kanske tycker att det här är ett hemskt beslut, att det är ett egoistiskt beslut av mig. Men där hamnar vi igen. Vem avgör vad min livskvalitet är? Och vem avgör vad som är ett värdigt eller gott avslut för mig? Mm. Det kan ju även tittas på genom den andra linsen. Om jag föreställer mig att jag själv drabbas av en sjukdom eller en obotlig sjukdom, där jag kanske har 6-7 år kvar, men de 6-7 åren präglas av existentiellt, psykologiskt, emotionellt lidande och smärta och fysisk smärta både för mig och för min omgivning. Då vill jag kunna välja kvalitet före längd. Och det är också någon slags värdighet i det.
Jag tycker det är en viktig berättelse som du berättade, Elisabeth. Och det visar också på att det är så viktigt med det här begreppet självbestämmande. Mm. Att det faktiskt är människan själv som ska fatta ett beslut om dödshjälp, eller som att också är viktigt att individen som gör det är beslutskompetent och att man har förmåga att resonera kring olika för- och nackdelar. För det är ju så att döden är ett oåterkalligt beslut, och därför tycker jag att det är jätteviktigt att om man inför dödshjälp att man har hängslen och livrem, för det får absolut inte vara så att människor som inte är beslutskompetenta tar beslutet att få dödshjälp. Och där har man ju i olika länder har man olika system för att säkerställa beslutskompetens. I Oregon så är det ju en tvåläkarbedömning. Det är en läkare som först måste bedöma och sen så ska det gå en liten tid, jag tror att det är 2 veckor tills att nästa läkare bedömer, så att man ser att det är ett beslut av en person då som inte lider av psykisk ohälsa, som kan resonera och som också står sig över tid. Spanien som införde dödshjälp i somras, de har valt en lite annan modell där de också har flerläkarbedömning, men där det också är en kommitté som utser 2 experter som bedömer varje enskilt fall. Så där har man liksom tillfört ytterligare en säkerhetsaspekt för att säkerställa att de som får dödshjälp uppfyller lagens alla kriterium. För mig så är det här väldigt viktigt att man fokuserar just på självbestämmandet. Och det är ju som du är inne på också, att det innebär ju också att de personerna som faktiskt lider av en svår sjukdom och vill ha dödshjälp, de har också rätt att bestämma det.
Ja, och här, nu har vi inte Claes Hultling med, men funktionshinderrörelsen har ju varit klart emot dödshjälp och att diskutera det. Han som själv är svårt rörelsehindrad sedan många år tillbaka och arbetar med människor med funktionshinder. Han har ju skrivit ganska nyligen om att förneka inte människor med funktionsvariationer att bli bedömda precis som alla andra när det gäller behov av dödshjälp. Mm. Alltså se deras självbestämmande och säg inte blankt nej. För han har haft patienter där det har varit väldigt bekymmersamt att de inte har kunnat få möjligheten. Och han talar utifrån både egen och då patienter som han har mött erfarenhet och är ju därför för en utredning nu för att alla de här farhågorna ska komma upp till diskussion och hur kan vi förhindra dem. Och jag menar, Spanien är ju här ett väldigt viktigt exempel på hur man har gått vidare med mera hängslen och säkerhetsnålar och livremmar för att inte de här övertrampen ska ske.
Mm. Och det måste jag också tillägga att jag tycker att det är stor skillnad på dödshjälp för funktionshinder och dödshjälp för en dödlig sjukdom. Ja. För det är många som inte har funktionshinder och som uttrycker att jag dör hellre än att hamna i rullstol eller så. Och där visar ju studier på att även om man drabbas av ett funktionshinder så är den första tiden efteråt väldigt plågsam och många drabbas av depressioner och så. Men sen så vänjer sig de flesta vid sin nya livssituation och kan ha ett bra liv efteråt. Om man då tillåter de personerna som bara så att säga har ett funktionshinder och inte lider av en dödlig sjukdom och begår dödshjälp, då missar de ju många bra år som de statistiskt sett skulle ha haft. Så att jag tycker att man måste göra, det är viktigt att göra en distinktion här och jag tycker inte att människor ska få dödshjälp för att de har ett funktionshinder, utan att dödshjälp blir ett sätt att välja hur man ska dö istället för att man ska dö för att slippa ett långt vidare liv. Så är det för mig.
Jag håller helt med, men det som händer i funktionshinderrörelsen, det är ju att du har ett funktionshinder och så får du en dödligt förlöpande sjukdom. Mm. Då ska du inte exkluderas utan du ska behandlas på samma sätt som människor som är utan funktionshinder. Och jag hoppas att du kanske har med Claes.
Jag pratade med honom för bara ett par veckor sedan.
Ja, så.
Så vi har kontakt. Så att
det är bra.
Att
det är bra.
Men jag har bara en fråga till dig, Elisabeth, som jag blir nyfiken på. Om vi tar ett konkret fall av en person som inte har en funktionsnedsättning, som inte är deprimerad, som har fått en dödlig sjukdom och där man gör ett professionellt antagande att det är 6 månader, 1 år kvar och personen säger då vill jag hellre få dödshjälp. Är det i det fallet, i den gruppen, rimligt att för den personen att få dödshjälp, tycker du?
Nej, alltså jag tycker ju då inte att dödshjälp är rimligt i något. De former vi pratar om här inte är rimligt i något fall, så inte okay. för den gruppen heller.
Okay.
Därför att det är naturligtvis, om man ska gradera det, rimligare än för en person som till exempel råkar ut för en olycka som gör hen förlamad och som omedelbart säger jag vill inte sitta i rullstol, döda mig. Och som sen efter bara kanske några månader eller något år känner att ja, men livet är fortfarande värt att leva. Det blev inte som det var tänkt och jag är beroende av assistans så jag kan inte göra mycket, men jag lever och jag är tacksam för livet och jag har träffat sådana personer. Så att det här är ju ett rimligare, men problemen är så stora ändå, så att jag tänker att en sån person behöver få väldigt mycket stöd naturligtvis, i form av lindring av fysiska smärtor men också av psykologiskt och existentiell art. För att kunna leva och så småningom så går livet mot sitt slut och då har man också hunnit med det finns också de anhöriga med i bilden. Det är ju många som ändå säger, alltså vi hör ju väldigt ofta historier ska jag säga om personer som har haft en fruktansvärd sista tid och haft svåra plågor och ofta är det som nämns som exempel. Vi hör inte lika ofta berättelser. Den personen som dör utan dödshjälp, som får en bra död utan dödshjälp, kan ju inte berätta efteråt. Men vi hör inte heller så ofta de anhörigas berättelse att det blev faktiskt en väldigt bra sista tid. Han eller hon, min man eller pappa eller vad det, mamma som var väldigt olycklig och ville bara dö. Men när den här personen, min anhörig, fick bra hjälp och fick tillgång till god palliativ vård så vände det och det blev faktiskt oerhört värdefulla veckor, även om det bara blev veckor. De berättelserna finns också, de behöver också höras. Därför att då, säger man direkt att ja, men då hjälper vi dig nu, här och nu, eller med 2 veckors framförhållning eller vad det kan vara. Då förmenar man också, då skär man av den möjligheten till ett bra avslut som de anhöriga sen ska leva vidare med. Jag var med i när sjukhusläkarna och sjukhuspräster och sjukhuskyrkan, präster och pastorer som jobbar i sjukhuskyrkan hade sin årskonferens, för de hade dödshjälp som tema. Och där, det var folk med väldigt olika uppfattningar. Och ett exempel var ett par som berättade om hur hennes mamma hade varit tvungen att åka till Schweiz då för att få dö. Och det var ALS i det fallet. Och den här mamman hade varit, så fort diagnosen kom så sa hon jag vill inte ha någon hjälp, jag vill inte ha någon vård, jag vill bara dö. Så att det var inte ens liksom, vad kan ni göra för mig i det här läget, utan nu då vill jag dö. Och det var en oerhört jobbig process och de fick åka till, så småningom då åka iväg till Dignitas i Schweiz. Och den här dottern, hon hade varit sjukskriven 1 år efteråt på grund av detta trauma. Och det var ju då, hon berättade ju det som exempel på hur jobbigt det var för att det inte fanns i Sverige. Och då tänker jag, och jag sa också det när jag kommenterade just det, att det är ju inte säkert att traumat hade varit mindre om det hade funnits en liknande klinik i Sverige. Traumat var ju att mamma blev svårt sjuk, man hade ingen möjlighet att bearbeta det tillsammans, allt inriktades bara på att nu vill jag dö. Alltså det är också en aspekt.
Det är en del aspekt, men det kan ju också ha, för jag har ju, utan att säga för mycket, jag har ju befunnit mig i situationer där det har varit en person som har åkt till Schweiz och fått aktivt dödshjälp, och jag har även befunnit mig i situationer där det har varit en person som har blivit kvar i Sverige och där familjen inte har fått aktiv dödshjälp. Och jag kan se att det finns svårigheter att hantera den typen av sjukdomar som till exempel ALS, som är otroligt aggressivt och skoningslöst. Men där den här typen av trauma, alltså de anhörigas sorg eller sorgebearbetning, och det stödet saknas. Men det jag såg då var ju inte nödvändigtvis att det handlade om sjukvården eller om sjukdomen i sig. Utan att det också finns en aspekt av att vi är inte särskilt bra på att hantera sorg i det här landet. Mm. Vi har inte så många av de existentiella verktygen att var för sig och tillsammans bearbeta den här typen av frågor. Vi saknar ritualer, vi saknar verktyg. Det finns fördelar med ett sekulärt samhälle. Det finns också vissa saker som saknas i ett sekulärt samhälle. Och det här vet ju att det är sånt som du säkert har tänkt på också.
Ja, det är ju en av nackdelarna med sekularisering, att vi tappar kontakten med. Och det är klart att
så det spelar ju också roll.
Det spelar också roll, absolut.
Men om man kollar på statistik från Oregon, de utvärderar ju varje år och gör ibland också större sammanställningar med alla som har fått dödshjälp. Så många av de anhöriga känner ju att döendet för personen har blivit bra. Så rent liksom statistiskt på det material som finns, så finns det ingenting som tyder på att anhöriga skulle må sämre av att dödshjälp införs, snarare tvärtom. Men det är ju som du säger, att det är viktigt att ha respekt för att när en nära anhörig dör så är det ett trauma oavsett. Och det får vi inte glömma bort.
Absolut.
Sen, jag menar, väldigt många då i Oregon, de har ju fått tillgång till palliativ vård innan de har avslutat liv, dödshjälp då. Så att det, och vi hade ett seminarium då, precis före pandemin i riksdagen, där en finsk palliativ doktor föreläste, där han såg att dödshjälp är en del av den palliativa vården. Och när det inte går att med palliativ vård göra livet bättre, drägligare. Och där kommer ju vissa sjukdomar som ALS in. Där det handlar ju inte om smärtbehandling på samma sätt som vid cancer. Utan här är det ju att den ena muskeln efter den andra slutar att fungera. Precis. Och till slut när du ligger där och inte ens kan öppna ögonen, för du kan inte röra på ögonlocken, då blir det outhärdligt och du får hjälp med andning och så vidare. Så att Det handlar ju om sjukdomar där palliativ vård inte kan ge ett gott slut. Yeah. Och det måste ju finnas med i bilden om vi i Sverige, som jag hoppas ändå, inför dödshjälp. Men då att det blir ett väldigt begränsat antal människor som det handlar om. Mm. Med tydlig diagnostik och support. Och inte minst stöd till anhöriga i den mån som de vill ha stöd i det här sammanhanget. Mm. Så att det är ju som du säger, Kajsa, att Oregon-erfarenheten är väl visst, det finns alltid udda fall där det inte har blivit bra, men i de flesta fallen så har det blivit bra, både för den enskilde som fick hjälpen och för anhöriga.
Men då måste jag fråga, hur tänker du dig då att Oregon-modellen, om vi håller oss strikt till den, skulle tillämpas för en patient med ALS som befinner sig i, alltså den måste i så fall användas ganska tidigt när man fortfarande har möjlighet att själv inta det här dödliga medlet. Och det betyder ju då att man kortar av livet mer än än rent fysiskt nödvändigt, om man säger så.
Får vi till en utredning, så är ju det, hur skapar vi den här möjligheten att det verkligen är den enskilde ALS-sjuke som så att säga trycker på knappen eller så. Och du har skrivit det, om det i din utredning, Kajsa, om metoder som skulle kunna användas för att verkligen garantera att det är den enskildes vilja här. Mm.
Precis, det är det som i Schweiz, att den som ska få dödshjälp måste konfirmera samtycket, men att man där kan göra det via till exempel ett dropp och att det räcker med att trycka på en knapp. Och det kan man ju väldigt sent i sjukdomsprocesser som ALS. Sen finns det naturligtvis de som kanske blir helt förlamade och inte ens kan genomföra den handlingen. Och då får man kanske ta att då kan inte den personen få dödshjälp på det sättet. Eller på alls. tänker jag. Mm. För då blir liksom risken med att vårdpersonal sätter dropp och gör den aktiva handlingen, den blir för hög. Utan att man verkligen måste ha att patienten konfirmerar det sista samtycket själv. Och då kommer det vara personer som inte kan göra det. Men då får man kanske säga att nej, det är viktigare att vi har ett system som håller på rättssäkerheten.
Och det är just där jag är orolig då, för att där kommer man att börja glida på det och säga, men det är inte rättvist. Ska den här personen som lider ännu mer än person B lider ännu mer än person A. Men B säger vi att nej, det går inte, för du kan inte trycka på knappen. Det är inte rättvist, vi måste kunna göra det här aktivt. Man kan ju tillägga att det fall som blev omskrivet i Dagens Nyheter i somras, där var ju verkligen, det var ju långt mer än det du beskriver. Där var ju en läkare som överhuvudtaget inte kände den här personen, som kommer resande med dödligt medel och som, vad jag förstår, sätter dropp och ger honom det. Så att det var ju ta väldigt många steg. Och det var ju en ALS-fall i tidigt, ganska tidigt stadium, vad jag förstår.
Ja, det var väl Staffan Bergström som, och han tillredde ju en dödlig beredning som Per Maritz drack. Så att han kunde inte använda, om det var sin högra hand, han kunde inte spela sin gitarr längre, men han kunde lyfta ett glas med vänster hand, och så drack han den här dödande beredningen. Och vad jag förstår det som, så försäkrade sig Staffan, den här Per Maritz hade ju ALS och var ju accepterad för Dignitas, alltså för att åka till Schweiz och få dödshjälp. Så Dignitas hade gjort en utredning, och vad jag förstår det som, så försäkrade sig Staffan om att Dignitas utredning var korrekt innan han skrev ut de här läkemedlen.
Jag bara tänker, apropå Dignitas utredningar, alltså, vi pratade ju tidigare om det här tv-programmet jag var med i då med min namne Elisabeth.
Mötet.
Hon var ju antagen, hon dog ju på Dignitas, hon var antagen där. Hon hade ingen dödlig sjukdom whatsoever. Hon var gammal, hon hade börjat se dåligt, hon hade börjat höra dåligt, hon tyckte inte det var kul att leva längre. Och det räcker för Dignitas uppenbarligen. För att hon dog där förra hösten efter, på det vis hon själv valde. Och det var lite det som var min utgångspunkt. Nu låter jag ju väldigt cynisk och krass, och det är jag egentligen inte. Men när jag tackade ja till att vara med i den här diskussionen, så var det egentligen, för jag insåg hur svårt det skulle bli, så var det två skäl. Det ena var att jag kunde inte tänka någon annan dödshjälpsmotståndare som jag ville drabba med detta öde, att behöva göra det. Nej, men det var ju det altruistiska. Men det andra var ju att jag insåg att men det här gynnar ju min sida. För det här är en person som inte uppfyller Oregon-kraven, som inte är den som förs fram av de som vill införa dödshjälp. Utan här är en person som är något helt annat. Hon är gammal, och det blir vi alla om vi får leva. Hon hör och ser dåligt. Det drabbar oss också väldigt ofta när vi blir äldre. Och ändå så kan hon få dödshjälp.
Och där håller jag med dig. Jag reagerade också på det här fallet, och att många förde fram henne som, ska inte hon få dödshjälp. Nej, det tycker jag inte att hon skulle ha fått i en svensk modell, eventuell svensk modell, som jag vill se. Per Maritz, han hade ju ALS, han hade ju en dödlig sjukdom. Så att vi bör inte kopiera Schweiz, men man måste ta lärdomar av alla länder som har infört dödshjälp och plocka det bästa från alla.
Och då, alltså när jag är ju då utbildad som doktor och nej till dödshjälp och Hippokrates och allt det där. Men när jag började fundera över det här med självbestämmande och livskvalitet, det var faktiskt en nära släkting upp i åren, blev helt döv och helt blind. Han sköt sig. Därför att, och då är det, vad gör du för de här patienterna? Om vi nu har en utredning, och jag håller med om att Dignitas krav här. De är inte de vi ska bygga helt och hållet på här i Sverige. Men vad gör vi för en person som blir helt döv och helt blind för att skapa livskvalitet? Hur kan vi lära ut kommunikation taktilt kanske? Mm. Vi måste hjälpa de individerna till ett liv så att inte hustru hittar honom i sängen när han har skjutit sig.
Jag tänker att det, här finns det ju någonting att säga också. Jag vill inte göra en total jämförelse, men det finns någonting som går att likna vid hur vi pratar om abort till exempel. För när vi pratar om abort så pratar vi om kvinnans självbestämmande till sin egen kropp. Vi pratar om att göra det säkert för kvinnor, för vi vet att när det är osäkert, när det är olagligt och när det är oprofessionellt, så orsakar det väldigt mycket faror och väldigt mycket risker. Går det inte att använda egentligen samma argument för att titta på det här med lite mer professionella ögon och utreda hur vi kan göra det här på ett säkrare sätt för människor? Det innebär ju inte att göra det tillgängligt i form av ett självmordspiller på apoteket, men att skapa, precis som vi har gjort med mycket annat i Sverige, med kunskap och med folkbildning, skapa ett tryggare system för de fall där det faktiskt är relevant och göra det tryggt och säkert för människor så att de inte gör det själva, så att säga.
Precis, och där finns det ju mycket lärdomar att hämta, dels av Oregon men också av Spanien som nu har valt ett system med ytterligare hängslen och livrem. Nya Zeeland som också har infört dödshjälp ganska nyligen, där har man valt att det är bara läkare som har gått en kurs som får utföra dödshjälp. Nu är den här kursen är 6 timmar internetbaserad.
Så att det kan... Kurs kanske är lite att höja.
Ja, precis.
Men
jag skulle i så fall vilja se ett certifikatsystem där man certifierar den vårdpersonal som gör bedömningen och som är med, så att man säkerställer att det är läkare som har adekvat kunskap, både medicinskt men också om gällande lagar och regler.
Och som vill. Jag menar, det finns någonting att säga om samvetsfrihet här också. Jag menar ett av argumenten för den sidan som är emot dödshjälp är ju att det här är en sån enorm känslomässig press och tyngd på de läkare som ska behöva genomföra det. Och då tänker jag, men då ska ju inte alla behöva göra det heller. Vi ska ju inte tvinga en läkare till att assistera eller genomföra dödshjälp, eller hur?
Jag tycker det är svårt med samvetsfrihet, för ofta drar man ju liksom kopplingen mellan dödshjälp och abort. Att ska man ha samvetsfrihet för läkare i dödshjälpfrågan, så måste man ha samvetsfrihet för barnmorskor i abort.
Och vi har ju precis spelat in ett avsnitt med Rut Nordström som försvarade Elinor Grimmark, barnmorskan, som åberopade samvetsfrihet.
Men om man kollar på siffrorna, det finns i Sverige idag väl ungefär 5 000 legitimerade barnmorskor. Det görs 40 000 aborter om året. Det vill säga att en barnmorska kommer i sitt yrkesliv komma i kontakt med kvinnor som vill göra abort på ett helt annat sätt än läkare. Det finns väl över 50 000 legitimerade läkare, kanske 60 000. Och som du var inne på, Barbro, om man tar hur många i Oregon som får dödshjälp enligt deras modell, så är det ungefär 400 personer per år. Det vill säga att vi har en helt annan ratio mellan hur mycket legitimerad personal det finns och det här uppdraget som ska genomföras. Jag tycker också att det är viktigare att vid dödshjälp säkerställa att läkaren som genomför det verkligen är kunskapsuppdaterad. En barnmorska har ju i sin utbildning mycket om abort, medan en läkare inte har mycket om dödshjälp i grundutbildningen. Så att jag tycker att ett certifikatsystem, dels så kommer man lite smidigt undan den här frågan om samvetsfrihet, men det är också motiverat av andra skäl. Det är motiverat för att det är viktigt att säkerställa att alla läkare som gör de här bedömningarna har rätt kunskaper. Men det skulle ju också innebära, precis som ni är inne på, att det är bara de läkare som vill som skulle söka det här certifikatet, naturligtvis.
Och sen, om man då har det kopplat till det spanska systemet med ytterligare en kollinstans, att de här doktorerna som bedömer verkligen har rätt till det här certifikatet, att det är, de är behöriga.
Mm, precis.
Men här nu vi fick ju då ett fall som var Staffan Bergström. Och det här kan vi nog se framför att det är då doktorer kanske som har kommit upp i åren och som inte är rädda för att bli av med sin legitimation, som ställer upp och hjälper. Och då känner ju jag att är det inte bättre då att vi får till en utredning som leder till hur vi i de här kanske upp till 400 fallen ska bedöma det hela. Så, för risken är ju att det så att säga går fel därför att vi inte har något annat än att vi har sagt nej till dödshjälp. Ja, men vi var väl 243 doktorer eller något sånt som skrev på en artikel för något år sedan snart om att vi behöver en utredning därför det här är en medborgarfråga. Det är inte bara en läkarfråga.
Det är, det är ju läkarsällskapets hållning att det här ska inte läkare avgöra. Sen kan man diskutera om det är rätt eller fel.
Det finns ju ett starkt folkligt stöd också för en utredning. Vad är egentligen hindret för att utreda om det här? Alltså, ser du?
Ja, det finns alla. Men jag skulle bara säga först beträffande vem ska göra det. Att det finns ju också, väldigt ofta hör man argumentet att ja, men det ska vara läkare som känner patienten väl. Det blir det ju inte med certifierade läkare, utan då blir det dödshjälpsläkare. Du går till din husläkare, det är en doktor som inte vill genomföra dödshjälp, som inte är certifierad. Han eller hon är tvungen att hänvisa dig till någon annan som du aldrig har träffat förut, som så att säga bedömer just det här. Argumentet att det ska vara när läkaren ska känna sin patient, ha följt patienten, förstå situationen, det faller med certifieringssystemet. Så. Och det kan hända att det är, om man ändå ska ha det, så kanske det är bättre. Det är ju så att läkarkåren är väldigt, väldigt kluven. Det gjordes ju ganska nyligen en undersökning där det visade sig att det var fler läkare som säger jo, men vi ska ha dödshjälp, än och jag är själv beredd att medverka. Och det är också, i alla fall i den tidigare undersökningen som gjordes bland läkare, så var det ju väldigt tydligt så att yngre läkare var för dödshjälp, äldre var inte för, med undantag naturligtvis, men ändå generellt. Läkare som sällan kom i kontakt med personer med dödliga sjukdomar var för. Cancerläkare, palliativläkare, där kan man ju säga att de möjligen har ett särintresse, men ändå. Sådana som ofta träffade patienter i livets slutskede var emot. Här tänker jag att finns det argument för min sida, om vi säger så, att hämta. Men en utredning, ja, men det är väl bra att utreda. Alltså, min hållning är att det är onödigt, därför vi ska inte ha det här. Och det kan jag argumentera för. Sen är det ju så här med utredningar, att det beror oerhört väldigt mycket på hur skrivs direktiven. Ja. Skriver man direktiv som verkligen är neutrala och så är ju risken mindre att utredningen ger det svar som de som tillsätter utredningen vill ha. Men även så det finns ju exempel där utredare ganska närtid, där utredare har kommit fram till det här ska vi inte göra, och så kommer det ändå ett förslag, en proposition från regeringen att jo, men nu gör det. Utredaren tyckte inte det, men vi gör så här i alla fall. Och det finns också omvända förslag. Och min uppfattning är att låt oss utreda hur vi bygger ut en väldigt bra palliativ vård i hela landet, dygnet runt, året runt, i alla regioner, som inte bara handlar om den väldigt avancerade smärtlindring som numera finns, utan också om de existentiella frågorna, som ofta är den ångesten, som ofta är den stora. Det behöver vi utreda. Satsa resurser på en riktigt bra sån utredning.
Jag tycker man ska göra både och. Mm. Och jag tycker man ska göra den parlamentarisk. För att det jag har sett under senare år, det är att det är enmansutredningar, och så har man då expertgrupper som man förmedlar vad man tänker göra, och en del reagerar väl tillbaka att man borde kanske göra så här, men och sen så kommer de här utredningarna och går ut på remiss, och då kommer det fram väldigt mycket olika synpunkter som borde ha dykt upp redan under utredningen, och det gör att regeringskansliet, nej, vi får lägga det här åt sidan, eller också gör vi som politiken vill, och då blir det så fel. Jag menar att det här ska vara en parlamentarisk utredning som ser kanske lite som den här finska palliativdoktorn, att dödshjälpen är en del i den palliativa vården, så att den palliativa vården verkligen, man går till botten, för den är väldigt olika utbyggd i landet. Skulle behöva vara mycket, mycket bättre på många, många ställen. Och även vanliga doktorer som inte är direkt inblandade i själva vården ska också ha en kunskap om vad palliativa vården kan ge, för att förmedla det till sina patienter som kanske bara är i början av en allvarlig cancersjukdom och så vidare. Så att det måste med, och den ska vara parlamentarisk, för att då tvingas ju partierna att ta ställning så att säga till slutprodukten, och då måste man ha en intern diskussion i det egna partiet som blir av helt annan karaktär i de här, än i de här enmansutredningarna. Så, och sen ska den ha gått om tid på sig, och den ska också ha i direktiven att genomföra då seminarier och debatter rakt över landet och opinionsmätning som är värd namnet och inte med styrande frågor som gör att man med maggropen tycker det ena eller det andra i den enkäten. Så gjorde vi för länge sedan när det gällde gentekniken kring 1990, och det blev ett väldigt bra resultat, från att politiken ville säga nej till forskning inom det här området och göra ett stopp, till att vi fick gentekniknämnden och vi har fått en helt annan syn på den tekniken. Så att den modellen skulle man kunna använda här, och då var det mycket breda direktiv som inte var styrande. Och där kan jag ju se att man måste ha med Statens medicinskt etiska råd och läkarförbund och läkarsällskap och andra som remiss på hur ska vi formulera den här remissen. Och naturligtvis också kyrkan och andra, så att det blir den utredning som vi vill göra och få ett bra svar på. Mm. För det här är en medborgarfråga.
Så vi har ju varit inne lite på det medicinska, och vi har argumenterat olika från olika håll, och vi har också varit inne lite på det politiska. Hur mycket har det här att göra med tro? Jag tänker att när vi pratade i telefon, Elisabeth, så sa ju du att ja, men det här handlar till syvende och sist inte om min tro. Men gör det ändå inte det?
Alltså, för mig gör det ju det, naturligtvis. Jag bottnar i min kristna tro, och när jag argumenterar så finns den i bakgrunden. Men min poäng är ju då, som jag sa till dig också, att det går att argumentera utan de kristna argumenten. Och vill man nå fram med sin argument, så kan det vara bra att inte använda sånt som en del människor säger, ja, men det är ju bara för att du tror på Gud som du säger så. Min uppfattning är ju att vi ska inte leka Gud, vare sig när det handlar om att avsluta liv för tidigt eller att förlänga liv i onödan. Det är lika illa om någon hålls vid liv alldeles för länge, därför att det finns tekniska möjligheter att göra det, vilket det gör ibland numera. Man måste inse att livet tar sitt slut, och för en kristen som min mycket gode vän Karl-Erik Salberg, som var präst i min församling i Sankta Clara, han dog här bara för några månader sedan i cancer, och han sa det sista gången jag träffade honom i en debatt, det finns värre saker för en kristen än att få gå hem till Jesus. Och det ligger ju, för mig som kristen så är det ju så. Sen är det fortfarande jättejobbigt att tänka sig, vad händer det och hur vill jag dö? Alla de frågorna bär vi som kristna. Sen är det ju också så att det finns människor med en varm och levande och djup kristen tro som argumenterar för dödshjälp. Det finns också en biskop emeritus, minst en. Det finns en domprost emeritus. Det finns andra som med sin utgångspunkt i att vi ska vara barmhärtiga. Vi ska inte tillåta lidande. Och då är det här ett sätt att göra det. Så att man kan också hitta kristna argument för dödshjälp.
Just det.
Det värsta jag hört i den vägen var väl en engelsk katolsk präst som lär ha sagt att vi borde verkligen vara för detta. För det är så bra, för då kan man ju ge sista smörjelsen som är viktig för katolikerna. Precis innan man ger dödshjälpen så vet man att den här personen inte hinner synda någonting. Det tycker jag är liksom så. Ja, för en svensk kyrklig så är det, ja, men det är så absurt. Men ja, det lär ha förekommit. Så att man kan hamna olika. Men det är klart att för mig är de argumenten viktiga. Jag tror inte att det är Guds mening att vi ska avsluta människors liv med aktiva handlingar. Det är länge sedan kyrkan fördömde självmord. Det fanns en tid när man inte blev begravd i vigd jord om man hade tagit sitt eget liv. Mm. Nu inser, skulle jag säga, i stort sett alla, i alla fall i Sverige, att det här är ingenting som gör att Gud tar sin hand ifrån den här personen. Så att det har skett en utveckling där. Men i det här fallet så är det för mig otänkbart.
Men då kanske det kan ske en utveckling även här?
Ja, det gör det ju på det viset att det finns kristna som resonerar på ett annat vis. Och det tror jag att det kommer att fortsätta att göra. Så det här är egentligen inte någonting som, men för mig spelar någon roll. Sen kan jag ju säga att som kristen är det absolut värsta argumentet som vänds emot mig och andra. Det är ju att det är bara ni kristna som är emot dödshjälp, för ni hyllar lidandet. Ni tycker att lidande är bra. Och det är nog så fruktansvärt att få höra. Och det är ju ett argument man bara får höra i ett genomsekulariserat samhälle där man har tappat kontakten med vad kristen tro är. Men det förs fram offentligt i debatten. Att jo, det är klart du är emot, för du tycker att folk ska lida. Det är bra, ni hyllar lidandet. Vi hyllar Kristus som led och dog för våra synder, men det betyder inte att vi hyllar lidandet, utan tvärtom, att det finns alla skäl i världen att minimera lidandet, men att dödshjälp är inte rätt metod. Det finns andra sätt. Det är också, det har vi inte sagt så mycket om, men det är ju väldigt lätt när man frågar människor, och det var jättebra att du sa det, Barbro, med att det ska vara opinionsundersökningar med kvalitet. För det är så väldigt lätt att man säger att här har vi en person med outhärdliga fysiska smärtor som bara har några dagar kvar att leva. Ska inte hen få hjälp? Ja. Och det är klart att då svarar nästan alla ja, men absolut.
Ja.
Nu är det ju så att när man frågar, vi har ju pratat om Oregon och de undersökningar som görs, de flesta i Oregon som vill ha dödshjälp vill ju inte ha det av skälet att jag tror att jag kommer få så ont, utan det är mycket mer, jag vill inte tappa min självständighet, jag vill inte bli beroende av andra. Och här finns för mig ett argument som för mig också bottnar i min kristna tro. Vi är beroende av varandra, och vi är beroende av Gud, säger jag då, men vi är beroende av varandra. Vi är alltid beroende av andra människor. När vi är ett litet barn, då är vi väldigt beroende. När vi blir riktigt gamla, riktigt sjuka, då är vi också beroende. Min dotter som har sin IF, hon är mycket beroende av andra människor. Men det är egentligen bara, det är inte så att jag är oberoende, hon är beroende. Utan det här är ju, det här talar om ett glidande plan. Vi är alltid beroende av andra. Och den rädslan för att tappa sitt oberoende, sin självständighet, att andra människor, jag behöver luta mig mot andra i olika grad under livets lopp. Det här tror jag är också ett så svenskt sätt att resonera. Det hör hemma i vårt samhälle där jag står i centrum. Och det, och det var också det argument jag använde då i den här debatten med min namne. Att det blir väldigt själviskt, väldigt egoistiskt att säga att jag tycker inte att mitt liv är värt att leva. Och därför tycker jag att vi ska införa dödshjälp för alla. Då får man liksom över sin egen starka känsla av att det här är, jag är inte den jag vill vara, och då ska det gälla alla. Alltså där finns en fara i det.
Jag måste säga bara, Elisabeth, att jag uppskattar väldigt mycket att diskutera de här frågorna med dig. Jag är själv inte troende, men du är liksom så påläst och förmår resonera om de här frågorna, och kommer även med liksom bra intellektuellt tuggmotstånd för en som grunden är för. Det här med Kanada till exempel, att den här kvinnan som fick dödshjälp på grund av artros. Så att jag, om man nu ska prata, är det här en fråga om tro eller inte, så tycker jag att du verkligen för mig kommer med de skarpaste argumenten kring att fundera på varför man inte ska ha dödshjälp. Och sen så landar vi i olika slutsatser där. Men det är inte så att bara för att du är troende och jag inte, så är det som är skillnaden. Utan det finns också liksom andra aspekter av det här. Och jag som inte är troende har ju en del frågetecken hur man ska utforma systemet för att det ska bli så bra som möjligt, till exempel. Jag började tänka på de här frågorna när jag hade mitt första jobb inom vården, som var på en palliativ avdelning där människor gick bort. Och det var en palliativ avdelning som låg på ett gammalt mentalsjukhus. Och det var högsommar, det var väldigt fint utomhus, löven grönskade och så, men inne så tynade människor bort. Och jag kan inte säga att det var där och då som jag blev för dödshjälp, men jag började reflektera om de frågorna, och samtidigt hemma så hade min mamma cancer. Och då fanns det liksom en kontrast mellan de här väldigt svårt sjuka människorna, ofta i cancer, som led otroligt mycket, och där man, många kan säga att ja, de kanske borde ha tillgång till dödshjälp. Men om man tänker tillbaka på de patienterna som var där på det gamla mentalsjukhusets tid, så var ju de ofta där för att de sa att de ville dö. Men att det var ett uttryck för en psykisk sjukdom, och att samhället då gjorde vad som helst för att förhindra dem att dö. Och där tror jag vi alla kan vara eniga om att så ska det fortsätta vara. Men hur går det att få ett system där de som har en svår sjukdom och som liksom tar det rationella beslutet att dö på ett annat sätt än det naturliga, samtidigt som vi kan förebygga att de som säger att de vill dö på grund av psykisk sjukdom, att de löper linan ut. Och jag anser att vi nu har tillräckligt mycket kunskap, och det finns tillräckligt mycket exempel i världen för att kunna bygga ett system som är tillräckligt rättssäkert. Men det är en svår fråga, det finns många avvägningar. Men jag tror inte bara det här handlar om tro alla gånger. Utan det finns andra argument som är väldigt viktiga att lyssna på, även om man har en helt annan utgångspunkt rent om man är troende eller inte.
Mm. Alltså min resa här, det började ju alltså tänket med den här nära anförvanten som sköt sig, och hur det plågade hustru som alltså fann honom, att han hade skjutit sig själv i sängen för att han inte stod ut längre. Och sedan fundera mer. Sen kom ju P.C. Jersild med sin omvändelse, kan man säga. För att han började läsa medicin ungefär samtidigt som jag i början av 50-talet. Och då vi blev väldigt hårt indoktrinerade i Hippokrates. Och jag började då fundera över det här och bota, lindra och inte förkorta liv och inte skada. Att kanske vi skadar när vi förlänger liv. Och ska vi kanske då lindra döendet? Och sen kom jag då 2006 var det väl till Statens medicinskt etiska råd. Och tyckte att det här var en fråga vi ändå måste ta upp. Rådet hade på 90-talet givit ut en bok mera utifrån då skribenter som hade olika uppfattningar men sen inte gjort något. Och sedan så kom då ordföranden i Läkarsällskapets medicinska råd och en sjukhuspräst och jag att få i uppdrag att börja snickra på. Ja, ska vi gå till regeringen och be om en utredning eller inte? Och vi åkte också då till Holland för att se hur man arbetade där. Och då var det ju med eutanasi, dödshjälp i det här breda perspektivet. Och fann väl att det var ju sånt som var bra, annat som var mindre bra. Det var något exempel på en baby som hade fötts med en dödlig då hudreaktion som var ganska grym. Och i Sverige så gav vi faktiskt den typen, de är väldigt sällsynta, de här palliativ vård med en gång. Medan att i Holland så kom det att bli månader av fördröjning för man skulle bedöma det här fallet. Och då kändes det som att, är det, att det här att man har dödshjälp här.
För lidande.
Ja, det blev fel. Nåväl, vi kom fram då med, och under den här perioden då kom läkarsällskapet att införa detta med terminal sedering, för det var inte aktuellt tidigare, och det var ju en framgång. Och också samtidigt det här att man skulle kunna avbryta respiratorbehandling. Men sen det förslag vi gick till regeringen, det gick väl ut på det här med assisterad dödshjälp var då med något undantag man för, och sedan var det faktiskt en som var för då eutanasi också. Det här hände det absolut ingenting med. Vi presenterade det, blev hallå i medierna, och då blev det, som jag upplevde, en ganska militant debatt mellan för och emot, som ju inte var konstruktiv, utan det var först ett halvår senare som vi började kunna diskutera på det här sätt som vi gör kring det här bordet här, eftersom det här är en så svår etisk fråga som måste få verka fram så som den har gjort i andra länder långsamt. Ja, det hände alltså ingenting med det här 2008, och då tog jag upp igen att vi borde ändå ställa samman ett kunskapsunderlag som ju då SMER, Statens medicinsk-etiska råd, kom med 2017 för att komma ut och diskuteras mera brett. En del såg det här kunskapsunderlaget som partiskt. Jag kan inte hålla med, för att vi hade olika uppfattningar här och försökte göra det så neutralt som möjligt, och den som höll i tangenterna, pennan så att säga, var från Läkarförbundets eller Läkartidningen och hade en väldigt neutral uppfattning i det här. Och sen har det kunskapsunderlaget diskuterats av och till, och nu så diskuteras det i de politiska partierna. Där ju Miljöpartiet, och sen kom också Liberalerna för en utredning. Inom Moderaterna pågår diskussion. Det var deras kvinnoförbund som aktualiserade frågan. Och den här diskussionen kommer att leva vidare i de olika partierna. Och som jag hoppas på, som jag har sagt flera gånger under den här diskussionen, att det blir en parlamentarisk utredning med breda direktiv och får gott om tid på sig.
Även Vänsterpartiet har väl också svängt i frågan och sagt
de har svängt
att
också.
Så att det börjar ju dra ihop sig till en någon form av parlamentarisk majoritet. Sen brukar ju inte regeringen alltid bry sig om vad riksdagen säger, eller hur?
Nej, det är sant. Men min förhoppning är ju att under nästa mandatperiod vi får till en sån utredning. Och då får man ju höra också olika organisationer, pensionärsorganisationer och patient- och funktionshinderrörelsen och organisationen Rätten till en värdig död, som också har sina synpunkter. Så att men det här kommer att ta tid, och det är riktigt att det tar tid, för att de farhågor som du lyfter fram, Elisabeth, att man kan bemöta dem i ett svenskt system för att ge de här kanske några hundra människorna den hjälp de behöver. Och då tänker jag mest på ALS-patienterna, de som har såna här neurologiska sjukdomar där vi med smärtstillande medel och så inte har den hjälp som vi skulle behöva ge.
Mm. Och det är också väldigt viktigt att även om man inför dödshjälp att man får modet att säga nej, för det kommer vara många människor som kanske är gamla, har förlorat syn och hörsel, som vill ha dödshjälp men som inte har någon terminal sjukdom. Mm. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att man från samhällets sida och att alla liksom orkar säga nej, det här, om vi inkluderar den här gruppen så får vi inte ett rättssäkert och bra system.
Det är ju det som är det slutande planet då, som Och jag har då, jag önskar att jag skulle ha er tilltro till det svenska samhället och att vi kommer att klara detta som har visat svårt i andra länder bättre än någon annan. Och jag tror inte det. Jag tror att vi är ovanligt stor, löper väldigt stor risk med tanke på vår samhällsstruktur, vår inställning till individens rätt, vår känsla på rättvisa. Det är väl inte rätt att den här ska få men inte den här och så vidare. Och ska verkligen den som inte själv just nu kan fatta beslut vara utestängd? Vi ser ju, jag skulle inte vilja leva det i livet. Alltså alla de argumenten. Jag tror inte att vi kan stå emot och därför är riskerna för stora. Jag förstår, alltså, och det blir så hårt och känslokallt. Det låter som att låt dem lida och det är ju inte det det handlar om. Även när det gäller ALS så finns det väldigt mycket hjälp att få under en period. Men naturligtvis, alltså det finns inget bot mot ALS, det vet vi ju. Mm. Det vore ju väl underbart, man vet ju faktiskt, så vitt jag vet, vad det beror på. Men man har inget bot. Det finns andra sjukdomar som man kan bota fast man inte riktigt vet varför de uppkommer. Men det är alldeles förfärligt. Så att jag vill inte verka hård och känslokall, men jag tror att riskerna är för stora. Att vi kommer att hamna i ett läge där det här kommer att spridas utanför den här väldigt, väldigt begränsade gruppen. Och ett antal personer kommer att tro att de vill dö. Och vi kommer aldrig få veta, ångrade de sig. Därför det finns ingen ångervecka på döden.
Ja, och här gör vi alltså olika drar vi olika slutsatser av den nytta, jag menar, och den risk det handlar om. Jag vill ju inte se ALS-patienterna i deras slutskede. Utan de måste få den hjälp som de själva vill ha. Mm. Och där kommer självbestämmandet in.
Precis. Och sen är det ju lika viktigt då att den ALS-patient som inte vill ha dödshjälp utan som vill uppleva den sista tiden även om det innebär att kroppen stänger ner och mycket hemskhet att man får möjlighet att göra det på ett bra sätt. Nej, men argumentet om det slutande planet är lite bedrägligt i och med att det vi idag anser vara definitiva gränser behöver inte vara så att vi anser att vi imorgon tycker samma sak. Och där är det ju viktigt att ha ödmjukhet inför att om vi nu bestämmer oss för att vi härmar Oregon-modellen och tar en 6 månaders gräns. Ja, om 20 år så kanske den gränsen är inte lika relevant på grund av den medicinska utvecklingen. Att man då har ödmjukhet inför att justera den. Både fram och tillbaka. Men att säga att om vi inför dödshjälp så kommer vi ganska snabbt in i en situation där unga människor med psykisk ohälsa får hjälp att avsluta sina liv. Det är också lite bedrägligt. Utan jag tror man måste kunna hålla 2 tankar i huvudet här samtidigt. Att bara för att vi bestämmer en sak vid en tidpunkt så innebär inte det att det är fel att ändra den i framtiden. Men det kan vara fel att ändra den i framtiden om man förlorar grundläggande värderingar i ett samhälle. Och det är väldigt viktigt att man upprätthåller dem.
Och det där kan ju gå olika fort, tänker jag. Och som sagt, i Kanada gick det rasande fort med förändringen i fel riktning. Och kan jag också säga, med de ekonomiska argumenten, de har vi inte varit inne på. Men det tog inte många veckor efter det att man hade infört dödshjälp i Kanada för den första uträkningen kom. Om si och så många av personer som lider av dem och de sjukdomarna väljer det här så kommer vi att spara si och så många miljarder om året. För det här är ju det är ju mycket dyrare att hålla folk vid liv och att ge dem en god palliativ vård än att låta dem dö. Och det är ju fruktansvärd tanke att man skulle också se den aspekten, att det blir faktiskt billigare för samhället. Vi är i en situation där sjukvården är i kris i Sverige. Det ser vi ju nu väldigt tydligt under pandemin, där man diskuterar hur kan man organisera, och många talar om att det behövs ännu mer pengar och resurser. Och, ja. Alltså om det tänket kommer in, då är vi väldigt, väldigt farligt ute.
Och där ser man ju risken med om det här kommer upp i domstol och självbestämmande rätten och så vidare. Och i Kanada gick det ju väldigt fort till beslut. Och i Sverige är det ju mycket bättre att man får ta sin tid och ha diskussion som vi har kring bordet här nu och i andra fora för att komma fram till ett genomtänkt beslut och att man slipper den här typen av diskussion. För att ska vi spara pengar i hälso- och sjukvården, så då är det helt andra saker som behöver göras och som fordrar sin egen debatt. Men bara det här att förebygga ohälsa, använda läkemedel rätt och så vidare, där tickar du in miljarder om vi gör rätt och organiserar hälso- och sjukvården utifrån personalens erfarenhet och inte ekonomers
modeller,
modeller, olika modeller.
Vi kan säkert ha ett annat poddsamtal.
Ja, ja,
absolut. Det finns det rätt mycket att prata om också. Men jag tänker att det finns någonting här att säga också om långsamhet och vilken typ av diskussion vi använder som farkost för att ha den här typen av otroligt komplexa och drabbande samtal där vi vänder och vrider på både argument och värderingar och tittar på det här utifrån olika typer av linser. Det har vi gjort nu i nästan 2 timmar. Det har ju inte löst någonting och vi kommer inte skriva något facit. Lika lite kommer en utredning skriva ett facit, lika lite kommer ett eller flera beslut skriva ett facit, utan den här diskussionen måste ju fortsätta pågå. Det här är ju ingenting som vi blir klara med. Och det är inte heller så att vi tar fram en manual och sen är den klar. Utan det här hoppas jag kanske blir början på någonting där vi lite klokare, lite mer respektfullt, lite mer sansat kan fortsätta prata om de här frågorna, för det är inte lätt. Och jag är jättetacksam för att ni tog er tid, och jag hoppas att de som har lyssnat och tittat på det här kan gå härifrån, inte med tvärsäkra svar, utan med lite klokare frågor. Och att vi i länkbeskrivningen till det här avsnittet också tillsammans kan lägga in länkar till artiklar och statistik och olika typer av resonemang kring de här frågorna. För att det vi gör här är ju inte att säga åt någon vad de ska tycka. Utan vi tänker att vi lämnar över det här samtalet, och så får de som lyssnar och tittar själva fundera på och fortsätta samtala om det här. Det är vad jag hoppas på med det här samtalet. Så tack snälla ni för att ni var med i Hur kan vi? Och fortsätt göra ert viktiga arbete på varsitt håll och tillsammans. För att jag har blivit mycket klokare av att läsa om er och lyssna på er både innan och under det här samtalet, och hoppas att vi får tillfälle att fortsätta prata om det här. Så tack snälla Barbro, tack Elisabeth och tack Kajsa.
Tack.
Tack så mycket.
Tack.